Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Säger vi välkommen till Filip Fredriks podcast. Jag har ett lite begränsat tonfall här nu. För jag sitter i min bil utanför. Det råkade slumpa sig Svea Livgarde på Gärdet utanför Stockholm. Och kanske 7 meter framför mig i bilen. Där jag sitter, 7 meter från mig på asfalten, så står det en pojke som kanske 9. Som står och väntar på någon annan. Och jag vill inte att han ska höra mig, för det blir awkward. Och det jag gör då, vilket jag gör allt oftare, det är att jag går in i en fantasi. Och vet du vad den fantasin är?
Nej.
För jag sitter i bilen och det skulle verkligen kunna, det ser ju på håll ut som att jag sitter och spejar på den här pojken och att jag liksom lurpassar och liksom, ja men du vet, predator lurar.
Du hade kunnat varit säpo ändå, en slags säpo.
Nej, pedofil, alltså snarare någon som liksom som lurpassar, redo och kidnappa och söva med kloroform eller något. Och min fantasi,
de har aldrig BMW. Pedofiler har aldrig BMW.
Nej, okej då. Men ibland
Dumpen hade kunnat säga, de hade tänkt att de hade det absolut bästa så att säga, bytet på gång någonsin. Det vill säga, inte bara en kille de kan blöra, utan en jättestor tv-kändis. Och så ser de, för att mena, de hade inte suttit där, rusat fram till dig. Men då är det alltså inte så.
Men så grejen är, jo, men det min fantasi är att jag sitter och lurpassar och gör mig redo. Det här är makabert, jag vet det. Men jag vet inte varför det oftare kommer till mig i såna här situationer. Att jag tänker, att jag liksom fantiserar om att jag är någon som ska liksom kidnappa någon. Och sen gör jag inte det. Och då är jag ju plötsligt jättegod. Och då vill jag nästan att den här pojken ska känna tacksamhet nu för att hans liv...
Du hade det i dig. Men helt plötsligt, du blev en humanist. Mm. Du blev en humanist.
Men jag är ett rovdjur, en predator. Och sen så sansar jag mig och väljer att kliva ifrån och rädda livet på den här unga människan. Fan vad sjuk. Men jag kanske tänker på det en gång i månaden.
Ja, men det är en extremform av saker man går igenom. Det är en extremform av sånt man går igenom ändå nästan dagligen. När man tänkte, gud vad trevlig jag var mot den här människan. När jag nu hade kunnat vara otrevlig. Eller,
jag vet, men det är någonting med, ja, det är någonting med det här som gör, jag sitter och känner mig så, jag nästan får endorfinpåslag över att jag är så jävla god.
Det är något obehagligt att ändå det är den typen av grej du sitter och tänker på.
Ja, men det är väl klart, varför tror du jag tar upp det för? Det är att det är en helt normal fantasi. Jag fattar väl att det är jätte...
Jo, men att leva i fantasivärlden är en sak. Att säga, ja, men just, så är det något ämne man alltid rundar nästan i podcastsammanhang så är det ju det där. Man undrar, en viss typ av ämne vill man inte prata om, för det är för sjukt.
Hade jag varit en predator så hade jag kunnat åka runt i min bil och lurpassat och valt mina offer och framförallt valt bort offer som jag då hade räddat livet på och därmed känt mig god flera gånger per dag. Det kan jag ju inte göra för jag är inget rovdjur, jag är ingen predator. Men i de här små stunderna när jag går in i den rollen då får jag det här endorfinpåslaget av godhet för att jag inte gör, jag följer inte de drifterna jag skulle kunna.
Jag behöver inte steriliseras, det räcker väl inte ens.
Kastrera mig, kemisk kastrering. Du, får fråga dig en sak, nu har han cyklat iväg, allting är jättebra och jag räddade livet på honom, jättebra.
Men jag säger egentligen, bara säger, när du har en sån här dröm, om du hade då känt, även om du hade stoppat dig, men om du hade rullat några meter för att bejaka den, så att säga, om du hade tagit ett steg längre, då hade det ändå varit raka vägen till liksom Södersjukhuset för
då är det bara
hej, var det inte någon som var det Russell Brand som vi då inte ska orkade prata om, vi pratade om ett annat sammanhang, men han checkade väl in på rehab och sa hello my name is Russell Brand and I'm a junkie eller någonting. Var det inte så att han bara klev rätt in och så
och sex med. Han har ju checkat in på massa olika rehab. Han
är rolig, ja. Se dig på Södersjukhuset. Ja. Hej, jag heter Fredrik Wikingsson och ni måste kastrera mig nu.
Ja, jag måste hem, maten är snart redo hemma. Jag vill ha en snabb kemisk kastrering på vägen hem till liksom kalopsen.
Ja, jag måste hinna hem till liksom Agenda på SVT. Så bara, jag antar att det är lätt gjort.
Får jag fråga en sak? Ja. Är det här existentiellt eller inte? Det var en sak som bara nådde mig, om det var via Insta eller vad det nu var. Och det, först kände jag så här, fan vad det här är existentiellt. Så tänkte jag, det kanske bara är ytligt, jag vet inte. Men det var någon som skickade en bild på mig på ett fynd de hade gjort i en reaback någonstans. Och någonting här ringde en klocka av liksom igenkänning för mig. För det var då en penna som man kunde köpa i den här Myrorna butiken eller vad det var. Och på pennans liksom, du vet, man fäste pennan i bröstfickan med den här lilla, ja men du vet, plösen på pennan så att säga. Så man fäste den i olika platser.
Ja.
Där står det då. Den här pennan brukade tillhöra Ingvar Oldsberg. Nu tillhör den en av hans vänner.
Oj.
Och då slår det mig, just det, han hade tryckt upp sådana pennor. Han var ju en affärsman och liksom entreprenör, han gjorde ju mycket den typen av grejer. Och jag undrar om inte han till och med kan ha gett oss någon sån någon gång, för att han delar väl ut sådana. Och så det här, titta, jag ger den här till dig som ett tecken på att jag är din vän. Och nu när Ingvar Oldsberg inte längre är med, och så tänker jag så här,
ska du dö nu?
Nej, är du platt eller? Jag menar bara så här,
Ingvar
Oldsberg är inte längre med. Och så tänker jag säga, okej, den här pennan har han haft. Han har gett den till någon. Men den människan har ju också beslutat sig för att skänka den till Myrorna. Alltså, det var någonting med det som var...
Jo, men frågan är om den människan ens har läst på den. Det är väl det.
Ja, men om Oldsberg räcker över en penna, då kan du ge det fan på att han gör det under visst rituella former.
Jo, men människan, det är inte 100% säkert att människan har räckt över den till är den som sen gick till Myrorna. Såklart, ändå.
Men nej, visst... men den människan har räckt över den till har ju uppenbarligen slarvat med den och inte betraktat den som en artefakt eller någonting.
Men
liksom.
Det existentiella är väl någonstans att du då blev varsa att i den mån man kommer bli det, man är det på vissa sätt också, men man blir ju en reaback på Myrornas till slut. Så är det ju bara.
Ja, men så är det med alla. Vi har sett våra gamla DVD-boxar och vad det nu är, har man sett böcker. Det är ju vad det är.
Det menar. Och ganska mycket av det vi gjort har faktiskt redan dykt upp på Myrornas, det måste jag säga.
Ja, men det vet jag, och det kan man inte säga någonting om. Ja, men herregud, jag slänger med saker till höger och vänster.
Varje gång är det lite trist. När det sker.
Du vet, på riktigt, det gör mig ingenting, men det är någonting med det här. Är det att Oldsberg känner så mycket göteborgare att han har gett bort till en slarvig göteborgare som knappt har brytt sig om vad det är och bara skänkt det till Myrorna direkt? Jag vet, det var någonting med det som kändes bara så jävla... Här har han
det, är också, det var någon som sa till mig, och det här stämmer inte, men det var någon som sa till mig, det var Åkerlund som sa... Det var det,
Jonas Åkerlund heter han, ja precis. Ja.
Ja, precis. Ja, förlåt. Ja. Uppfattas det som stöddig nu?
Nej, det är väl ingen... Du kan inte ens hävda att Jonas Åkerlund är liksom det glödhetaste namnet du droppar. Men däremot...
Vet du vad han ändå är? Han är en människa. Att vara kompis med honom är... Då är han, det är ändå stöddigt att vara kompis med honom av någon anledning. För de som vet vem man är. Förstår du? Han är den typen... För att han har haft mycket solglasögon inomhus.
Ja, jo, möjligen.
Men han har haft en del. Så
det... Ja, men du skulle kunna skriva... Det vore vackert om du skrev en bok om det. Alex Schumann skrev om att vara med henne är som att springa upp för en äng vad det nu är, och inte bli minsta trött. Att vara vän med Jonas Åkerlund.
Att vara med Jonas är problematiskt.
Vad skulle du kalla den för? Det är liksom att njuta av en människa som har solglasögon inomhus.
Ja, men också... Och att det kan vara problematiskt för att vissa människor tycker att han verkar dryg. När han ändå inte är det. Och jag orkar inte längre förklara för folk att han inte är dryg. Men det gör mig också ledsen att folk går runt och tror att han är dryg.
Norstedts i höst, bokmässa.
Ja, det är svårt.
Filip Hammar, du är här för att berätta om din nya bok. Märklig titel. Kan du...
Det är den längsta titeln någonsin.
I Norstedts historia.
Men ja. Jag ska bara säga att jag tror att han sa en annan sak. Yngve, som han då säger och refererar till Yngve Malmsten.
Ja.
Legendarisk svensk. Jag följer honom på Instagram. Det är något kul att han liksom... Han turnerar över hela världen hela tiden. Och har sin crowd. Liksom.
Gitarrist, ja precis.
Ja, men han är väl klassad som en av de bästa... i sin genre, men han kan väl också spela så klassisk musik, whatever.
Han spelar väl, han kan väl spela väldigt snabbt och väldigt bra. Han låg också bakom citatet i någon intervju. Folk säger att less is more, vad är det för skit? More is more, för det är väl hans livsstil, och det är ett väldigt bra citat. Ja, men det är ingen slump att Yngwie Malmsteen är
smartare än vad
han är. Jag vet, Yngwie Malmsteen, det är ingen slump att Jonas Åkerlund, för han har ju också, vi har många gånger återkommit till det, att han är duktig på att leka med ord, att han en gång sa till oss att han I flow with the go istället för att säga I go with the flow. Och du och jag blev så jävligt golvade av det. Så det finns ett släktskap mellan de två i att ta etablerade ordstäv och göra något eget av det. Sånt där är jag alltid svar.
Ja, det kan man, för de är ju gamla vänner. De hade hans polare hittat när jag käkade middag med Jonas här sist. Då hade hans polare hittat, ja men du vet, om det var typ på Myrornas, någon som hade ramat in och sen skänkt bort. En så här, du vet, när vi växte upp så fanns det ju annonstavlor på alla små ICA-butiker. Kanske stora butiker också, men jag kom i Köping på Konsum. Så kunde man säga, söker en, och vad fan det nu var då. Massageterapeut.
Ja, en anslagstavla helt enkelt. Man kunde liksom sälja grejer. Ja, en anslagstavla.
Ja, det var väl inte just massage, fanns väl fan inte i Köping när jag växte upp typ. Det måste jag kommit se. Alltså avokadon kom väl före massagen. Ja,
när kom ens juice till Sverige, tänkte jag på idag. När kom juice? Känns som att det tog skitlång tid att komma till Sverige.
Åh, 40-tal.
Är du säker på det? Är du säker på det? Det är någonting liksom... Folkhemmet.
Men äppeljuice liksom... är väl för en svensk folkhem, är det inte det?
Ja, alltså, det måste... äppeljuice absolut. Men apelsinjuice, det är som att nej, vi bor i ett kallt klimat. Vi ska liksom inte plundra de här varma länderna som har så mycket elände.
Att inte tala
vi
om
kan
grape,
plundra dem på juice.
Grapefruitjuicen måste ha kommit sent också.
Ja.
Nej, men visst, man har svårt att se att ens farsa på 40-talet visste vad en apelsin var väl. Det kan han väl inte ha ätit. Det var alldeles för ljust.
Ja, men jag minns när jag kom och när jag läste basisten Bill Wymans memoarer. Han var ju basist i Rolling Stones för 3000 år sedan. Och han...
Apropå rovdjur så var väl han...
apropå Predator, ja. Han blev ihop med Mandy Spink. Han var 14.
Så det han var väl...
Om Patrik Sjöberg fick liksom en tidsmaskin, då skulle han liksom åka till London 1987 när Bill Wyman träffade en 13-årig Mandy Smith. Och hugga honom så det bara sjunger om det och teleporterar
han honom. Han är ju med igen i Stones, han blev de hade med honom, han spelar ju bas på någon låt
kanske, ja, som är väl på gång. Men
hörde en intervju med Keaton, det var så that special Bill Wyman sound, så undrar man vad är det för
med basljud. Ja, men verkligen. Men jag läste då för 2000 år sedan då, kanske hans memoarer, där han beskrev hur det var att växa upp då i England på 40-talet under kriget, och att när bananer kom till hans hemstad. Och att han åt sina två första bananer med skalet på. För han fattar liksom inte. Okej, det är lite hårt på utsidan. Men det är mjukt på insidan. Så, att det, så ser man framför sig att ens föräldrar hanterar apelsin.
Var det en gråtvals?
Nej, det var väl en kuriös. Det var väl en sån här typ förläggare. Så här, Bill, vi måste få in lite humor.
Det var liksom inte Anders Waldens uppväxt. Det var liksom skrivet med liksom en... För att referera då till en bok som just då, som är ganska mörk så att säga. Det var att äta en banan med skalet på. Det var skrivet med
leende. Men skulle tidningen Kvartal, som nu i veckan precis har granskat, och Camilla Läckberg då hävdar att hennes böcker är spökskrivna av Pascal Engman och via AI på något sätt. Det vet jag ingenting om.
Va?
Ja, men jag vet inte. Ja, det är klart att det är en jätterolig rubrik som folk kastar sig över.
Men har hon själv gått ut och svarat på det här, eller?
Hon skrev ett inlägg på Instagram där hon skrev det blåser på toppen, det ligger ingenting i det här. Pascal Engman är min redaktör. Det är klart att hans tonalitet skulle kunna påverka det, men det absolut inte, stämmer absolut inte. Så det är så, vad ska de göra? Men det är ett ganska piggt grepp att syna en författare via AI, men samtidigt vet man så lite om AI hur pålitligt det är. Så
jag synade via AI? Är det jag som är korkad nu, eller vad? Synar de det då?
Tidningen Kvartal
har Pascal
Ekmans böcker dunkat in massa böcker och massa kröniker och massa grejer i någon jävla burk jämfört via AI, du vet hur luddigt det låter. Och sen så har de då kommit fram till slutsatsen att det måste vara så här. Och det är, jag menar, det måste ju varit en klickraket idag när det här kom ut, och det är onsdag idag. Men jag vet
inte fan. Kvartal, jag vet inte ens vad det är för tidning. Jag menar, det är inte det är lite National Enquirer. Alltså, nej. Det måste vara toppen för National Enquirer.
Ja, det är jättebra för National Enquirer. Men jag tror att Tidning Kvartal, hoppar ju på Alex Schumann för några månader sedan. Det är samma journalisten, Lino Lappin eller vad han heter. Han ger sig på högdjur.
Pigg figur då.
Ja, men ja, pigg och irriterande då givetvis för somliga. Då. Man vill ju inte ha, den dagen jag blir ett rovdjur vill jag inte ha honom efter mig så att säga. Varken honom eller Patrik Sjöberg. Slå mig för övrigt att en minnesvärd sak från bröllopet mellan denne 54-årige Bill Wyman och den var då kanske 16-åriga Mandy Smith var ju att den nu framlidne trummisen Charlie Watts reste sig upp och höll ett kort tal. Det har jag nämnt för dig tidigare. Men han sa då, ja, jag har aldrig träffat bruden och kan därför inte gratulera brudgummen. Jag har däremot träffat brudgummen och kan därför inte gratulera bruden. Och sen satte han sig ner. Vilket är ju brittiskt. Otroligt välfunnet.
Brittiskt.
Ja, brittiskt verkligen. Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet. Men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats mot i Oilers. Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt måste jag säga att vara i Crypto Arena. Alltså vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ju ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
Men alltså nya videon, alltså den inspelningen, jag vet inte varför jag lyssnar på BBC. Men nyheterna, då var det intervju då med Mick Jagger och Keith Richards höll presskonferens.
Varför pratar vi om Mick Jagger i varenda avsnitt? Det är inte möjligt att vi gör det. Du får fatta dig kort nu. Vi kan inte prata om Mick Jagger jämt. Han är 82.
Ja, jag vet. Nej, det är han inte. Han är 80, han fyller precis 80 väl. Mm. Ja. Men han då, de släpper nu den här plattan som jag inte...
Nej.
Kommer väl, nej, du lyssnar inte på dem längre. Men de här, don't get angry with me, har du hört?
Jag följer honom på Insta för att du tipsade om att det var något tragiskt att han åkte runt och liksom besökte pyramider.
Det är
det. Ja, det är jättesorgligt för det är en gammal man som håller på att dö och som inte vill det. Han är väl den 80-åring i världen som har mest livslust.
Han stod och dansade på något disco i Prag häromdagen.
Jag vet detta.
Och då var det så, don't we all want Mick back on stage? Var liksom känslan när han stod där och dräggla inför liksom ett gäng tjejer. Men jag överraskade den här videon till... Jag vet inte om det heter Angry då, låten. Som är liksom så jävla ytlig så att det är något, liksom, det är något helt sinne.
Ja.
Men då var det en sån inspelning behind the scenes. När då en tjej som ska twerka på en bil. När han så här, sitter med röven i ansiktet på Mick Jagger. Då. Och ja, det är att de håller på att svinka henne. Ja, så fattar man att om någon säger så här till någon. Du får, vill du vara liksom med Rolling Stones nya video? Det är inte många som tackar nej till det. Alltså.
Nej,
men att han inte tänker ens en gång bara, det vore kanske roligare om Helen Mirren twerkar i mitt ansikte. Då hade den här videon fått mer uppmärksamhet. Ja, men så här, om man ens är kommersiell, Mick Jagger.
Frågan kan ha gått iväg till Helen Mirren. Hon kan ju valt att avstå också. Det kan vi inte utesluta.
Nej, men jag känner ändå att Helen Mirren, när jag var på den här Willie Nelson, ska jag söka om för er gamla. Han är 90. Willie Nelson är 90. Då var ju hon uppe och presenterade honom hela tiden och snackade mycket om hur mycket hon gillar gräs och allt vad det var. Så jag menar, Helen Mirren hade ju svarat trevligt på en sån förfrågan åtminstone.
Ja, det bara, apropå AI, det vill bara slunga in Helen Mirren i en jävla burk och så kan hon liksom plötsligt stå och twerka framför Mick Jagger. Jag läste precis att Göteborgs filmfestival ska nu, när jag läste morgontidningen väldigt tidigt i morse, för jag har sömnproblem just nu, och då stod det då att Göteborgs filmfestival ska ägna sig åt ett experiment. De ska visa en gammal Bergman-film, om det är Persona kanske, där de då via AI...
Hur ska det här bli intressant? Ja.
Ska byta ut en av skådespelarna, om det är Liv Ullman eller vem det är, ska då istället ska hennes roll spelas av någon annan skådis AI-genererat. Detta är ett experiment som bara ska visas på den här. Det ska liksom inte släppas någon annanstans. Men det man vet med det, filmen är ju säkert 2 timmar lång. Man vet ju med alla sådana där experiment fortfarande är ju att efter 15 sekunder av att man har sett det där så är det ju ointressant. Alltså man har sett, det är liksom bara, det är som ett tomteblås liksom. Det kan väl inte vara intressant i 2 timmar?
Jag vet, men om då, men så är det. Men om de skulle liksom få tillstånd av Harry Styles att göra det och då sen släppa filmen, då där blir det ju intressant ur ett ekonomiskt perspektiv, menar jag. Att man själv inte tycker att det är intressant, men
vet du vad, man ska liksom inte säga, jag har ju suttit på flera, jag såg liksom den här Don't Worry Darling heter den väl, där Harry Styles spelar och vet, en av huvudrollerna, och jag satt där med min dotter och det var bara 6 några tjejer i publiken och det var gallskrik under hela filmen, det var ju otrolig stämning, och det var ju för att Harry Styles var med. Skulle han vara AI-genererad i en Bergman-film, det skulle inte, min dotter skulle inte gå och se, för det är ju inte han. Jag tror, du kan inte lura ens tonåringar med AI på det sättet. Det är ju ingenting.
Men hur kommer det, menar du då också, då tänker du, så där, jag menar, det är en intressant så här, om man då tänker porr. Mm. Kommer det samma sak gälla där? Du menar inte ens att man AI-genererar porr så att det är Helen Mirren som står och sitter i Mick Jaggers ansikte, även om jag gärna hade velat se det. Eller hur?
Helen, jo, Mirren, men vet du vad, jag tänker så här, jag tror
han dör.
Att
Och kväver Mick Jagger till slut.
Ja, men. Ja, visst, what a way to go. Men jag tror så här, första gången man ser bra AI, men jag kommer ihåg de liksom halv AI-genererade prinsessan Leia Carrie Fisher i någon Star Wars-film. Ja, det såg ut lite som skit. Och det var en kort scen, så det passerar väl hyfsat liksom. Och så kommer det plötsligt för första gången att göras bra då. Här är porr. Helen Mirren liksom sitter i Mick Jaggers ansikte och kväver honom till döds. Ja, det är kul i 10 sekunder. Men jag tror att andra gången när du ser det...
Nej, det är kul lite längre. Ja, att se honom kämpa för döden.
Hans dödskamp, liksom. Möjligen. Men jag tänker på så här, ja, det är någonting med det där
med
som är liksom...
Små benen han har. Korta benen, han sitter och sprattlar.
Ja, åderbrock som han har försökt liksom så här tatuera bort typ. Men det är något... Jag tror verkligen att... Jag kommer verkligen ha fel förmodligen. Vad vet jag om teknik?
Varför, vet du vad det är med Jagger? Mick Jagger. Man vill se Jagger bli... Han känns kontrollerad och on top of things.
Ja, jo, absolut.
Jo, men det är... Men det är därför man skulle vilja... Men det enda som har ställt till lite problem i hans liv är ju kåtheten. Så det vore ju rimligt att det är så han också dör.
Ja,
det vill säga,
karma.
Han tänker, Helen Mirren är kåt på mig. Nej, hon vill bara kväva dig med Mick. Ja, men... Jo, men jag är skitsamma. Du sa de där första då man har sett som jag. Du menar även att när det gäller porr, jag tror också det. Om man vet att människorna inte har knullat på riktigt, eller knullat,
ja,
på,
men du
riktigt,
vet, det är ändå lite samma sak som första gången man såg liksom photoshoppade bilder som var ganska bra photoshop. Titta här är det liksom en porrfilmsstjärna som knullar på en annan, och så har de klistrat in liksom på den tiden Bill Clintons ansikte. Och så log man lite för sig själv. Det ser ju ganska verkligt ut. Sen är det slut. Det tar ju slut på 10 sekunder, den fascinationen. Jag menar, det är väl inte fel att Göteborgs filmfestival testar den här grejen, för det kan vara en försmak av vad som komma skall. Men jag ändå kan förutspå att efter 15-20 sekunder i salongen så börjar man liksom skruva på sig.
Det är väldigt opiggt ändå, för jag vet inte vad är det de...
Jag kan tycka att i en festival som gissningsvis är fylld av liksom utfyllnad också, att det finns något slags liksom framåtblickande, det här är branschen om några år, det kan väl vara intressant som en diskussion möjligen, men då kan ju bara göra en minut lång scen av det istället för att lägga massa energi på det.
Det är det jag menar, att folk ska sätta sig där,
bänka sig 2 timmar liksom. Det är det.
Ha sin jävla liksom påse bilar framför sig, och sen då, ja, nu här spelar då inte fan vet jag vem de
plockar in. Det var någon finsk skådespelare, jag har liksom ingen koll, men det var någon nuvarande, tror jag. De bytte i alla fall.
Jag tror du är glad. Visst är Rafael Edholm märklig. Jag känner honom inte väl. Det är alltså en skådespelare. En snygg man. Ja. Har väl varit modell back in the day. Det är någonting med honom, att han alltid har en positiv energi som är nästan lite oöverträffad och internationell. Eller hur? Men han är samtidigt en människa som jag får för mig ibland. Som folk liksom inte gillar att inte gilla. Men folk ger honom inte riktigt chansen.
Men jag tror att det finns en viss sorts... det är både kvinnor och män det här. Men det finns en viss sorts karismor som det här landet liksom inte riktigt är moget för än. Och jag tror att Josef Fares, som då är både regissör och nu spelutvecklare och liksom kan sitta och Skavlan, luta sig bakåt bredbent utan att det känns som en manspread, utan bara som självförtroende som någonstans inte känns patriarkalt utan bara liksom sympatiskt, så kan han sitta och liksom utstråla pondus och självförtroende, och liksom det är på gränsen att folk pallar det. Han är nog snäppet mer acceptabel men än exempelvis då Rafael Edlund, som kan sitta i Nyhetsmorgon. Jag minns någon klipp när han satt och pratade om, ja, han syftade nog på att han hade nått vägs ände, men han pratade om det som att det var lång vägs ände, vilket var också någon slags nästan Åkerlunds lek med ord som kan ha sprungit ur ett missförstånd.
Antingen Åkerlundskt eller bara Martin Melinskt på det sättet att han inte liksom förstår utrymmet.
Ja,
kanske lite,
ja. Ja, lite så kan det vara. Men du har rätt i det att han kan sitta i Nyhetsmorgon och liksom prata om något som kanske inte är så märkvärdigt, men han utstrålar på ett schablonmässigt och givetvis amerikanskt sätt att det här är stort. Och då känns det lite det. Och det är ju folk också på hugget. Alltså när man sitter och tittar på det så är man ju liksom redo att ogilla.
Ja, men det är där Inger sa det. Han är en människa där folk är redo att ogilla det. Direkt så är de liksom redo. Och så här.
Hur kom du att tänka på honom?
Jag minns inte riktigt faktiskt. Jag minns inte.
Ja, men är han så top of mind att du bara väntar?
Nej, det är han inte. Det är därför jag menar. Det är fan skitsamma. Jag vet att ni som lyssnar nu ni förstår varför jag nämner skådespelaren Rafael Edlund nu.
Nej, det gör de inte. Jag förstår det ju inte. Jag är fan den som lyssnar bäst på dig, ska du veta. Men jag förstår det inte. Vad fan tar du på honom för? Känns han AI-kompatibel på något sätt?
Ja, men jag vet. Det är bara jag menar. Han är då en människa som sagt. Som vapnen laddas när Rafael Edlund slår sig ner i Nyhetsmorgons offer eller andra.
Ja, men nej. Vet du vad? När det står snart kolon i grafiken i Nyhetsmorgon. Rafael Edlund om sitt nya spännande projekt utomlands. Ja,
då öppnar folk sina vapenskåp runt om i Sverige. Ja, och, ja så här. Jo, men han har ju en väldig solighet, som du säger, en karisma som Sverige inte riktigt är redo för. Och det är otroligt, för han hade ju en ganska svår hjärtinfarkt, tror jag, här om åren. Alltså han så här, höll på att dö. Men inte ens det får inte folk att ställa in liksom vapnen i vapenskåpen riktigt.
Tänk när vi hade den gamla utrikeskorrespondenten Malcolm Dixelius som gäst i Breaking News en gång. Och vi spelade in programmet på eftermiddagen, för det var ett förbannat program. Han står där och uttalar sig om Ryssland eller vad fan det var för någonting. Och men det är därför han är där. Och vi säger då, första frågan, ja, hur är läget med dig då, Malcolm? Ja, men det är bra. Jag har ju bytt pacemaker så att jag känner mig mycket piggare nu. Och vi ställer då frågan, när gjorde du det? Ja, för ett par timmar sedan. Var inte det helt otroligt att man kan byta pacemaker och sen en timme senare så är man i filmhuset och är med i Kanal 5.
Vet du vad han har gjort? Ja, han har anammat den ryska staminan som korrespondent.
Ja, själv hade man legat på sjukhus, bönat och bett, ha kvar mig för observation i veckor. För vem vet om den här jäveln börjar strejka plötsligt. Men han har bott i Ryssland, så han bara valsar ut. Han liksom sliter ur droppen ur armen och bara går ut. Jag ska taxi till filmhuset.
Nej, vi har ju haft med Henke Larsson och Henrik Jonsson nu i Alla mot alla den här säsongen. Och det är svårt att få Henke Larsson att lyssna på en på något sätt. Och det här handlar inte om att han vill prata hela tiden eller att han är en dålig lyssnare, utan han är liksom ointresserad av de flesta människorna på jorden, känns det som. Förstår du? Det är svårt, det är få människor. Kanske, ja, men det är inget negativt. Jag gillar honom, men han är en människa. Han är rak. Jag har svårt att se honom hungrig på att höra vad jag ska säga.
Ja, men jag hade ju faktiskt en pojkdrömsupplevelse förra veckan. Jag var nere i Frankrike själv och jobbade mycket, men han med en golfrunda. Då var det jag och min kompis Daniel som spelade golf mot Henrik Jonsson och Henke Larsson. Och hade någon sagt till mig, sommaren 94, när Henke Larsson gjorde 4-0 mot Bulgarien i bronsmatchen.
Ja, det är otroligt ändå. Det är fan otroligt. Ja. Man måste stanna upp ibland.
Det måste man stanna upp och tänka, det här är inte något att jag spelar golf med den där jäveln. Vi krossar dem dessutom. Vi vinner mot dem och håller god min.
Vill han att du ska säga det? Vill han ens att du ska säga det?
Nej, det kanske han inte vill. Han bryr sig inte så mycket. Och det var en trevlig stund. Men visst, jag skulle kunna göra ett quiz med honom efteråt utanför golfklubben. Okej, här kommer 10 frågor om Fredrik Wikingsson. Ska vi se om du vet någonting. Å andra sidan, vad vet jag om honom? Jag vet inte jag vet ingenting om honom. Men,
du kan väl inte vara bättre än honom på golf? Det är helt omöjligt att du är.
Ja, men det är en tävlingsform där man väger in handikapp och skit. Du bryr dig inte. Men vi vann.
Men var det nästan så att ni spelade ändå lika bra? Så att ni gick på lika många slag hela rundan.
Vi var snäppet bättre. Det var lite mirakulöst det som hände. Men det ska vi inte fastna i. Det var inte poängen.
Tog ni en öl efteråt?
Jag var i en liten vit period nu. Och det var ju också, kändes också lite så här. Henke Larsson köper alltså. Jag kommer till golfklubben. Henke Larsson, mannen som gjorde 4-0 mot Bulgarien som han är 4, har beställt in en stor öl åt mig.
Vann ett Barcelona Champions League.
Ja, jag vet. Jag vet. Och här har han köpt in en öl åt mig som en välkomsthälsning. Och jag säger, jag är ledsen, jag är vit den här veckan. Och då dog väl någonting i hans ögon. Jag förstår det. Ja, det är otrevligt. Ja, men jag har vissa
principer. Men du hade ju vit månad precis. Du hade precis.
Ja, men jag har ingen kontroll på mitt drickande, känner jag. Det är allt oftare får jag bara tvinga mig själv till det. Det är faktiskt fan i mig alarmerande. Men nu är det...
Men vadå, du känner på riktigt att när du väl dricker så är det som att man öppnar...
Varje dag dammarna, kan jag inte låta bli då. Det är inga mängder, det är inte så att jag raglar runt liksom predatoriskt.
My name is Fredrik Wikingsson and I'm Fredrik Wikingsson and I'm an alcoholic. Ja, men det är liksom det läget.
Nej, det är det inte, men det är så här, då ser jag ingen godtagbar anledning att inte dricka varje kväll någonting, för att det är så jävla gött. Och det jag vill inte prata om det är för tråkigt.
Hur lång är den här vita
nu? Den går ut, vi ska spela in Alla mot alla nästa vecka. Du kommer hem till Sverige. Jag tänkte efter finalen ska vi spela in på tisdag kväll. Då får man ju givetvis dricka öl efter det, känner jag. Men det är över det.
Ja, precis. Ja, jag skulle vara med i Biancas talkshow, men tackade precis nej här nu. Hoppas inte de hatar mig. Ganska sent tackade jag nej till att vara med där.
Det ligger i linje med, du tackar väl aldrig nej tidigt.
Nej, men det gör fan inte du heller. Du ska inte göra det för bra. Du är också livrädd för att tacka nej till grejer.
Men jag vet ju också att det är bättre med ett rakt besked direkt. Jag har nämnt det här för dig tidigare, men jag kan nämna det igen för att det är komiskt. Det är inget blame game. Men jag för 3 år sedan går på stan och ser en stor plansch där Nemo Hedén...
Jo, ja, du älskar Nemo den här historien.
Fyller 100 avsnitt.
Du berättade för 3 veckor sedan.
Inte i podden. Det var i ett annat socialt sammanhang. Och då ser jag 4 bilder. Det är liksom, vad det nu är för gäster. Det är väl liksom, vad kan det...
Magnus Hedman. Ja.
Magnus Hedman, Filip Hammar, Sigge Ek. Vad vet jag, två, du vet. Så här. Och så tänker jag för mig själv. Jag ler lite grann när jag går på stan, ser det här på ett elskåp och tänker, det där har Filip tackat ja till för länge sedan. Och om ett tag så kommer det gå upp för Nemo idén att det finns en follow through som kanske inte är 100% här. Ja, sen glömmer jag det. 3 veckor senare så ringer det från ett nummer jag inte känner igen. Jag svarar, det gör jag inte alltid. Det gör man ju sällan. Man tänker att det är någon försäljare. Jag svarar, tja, det är Nemo idén här. Vet du om Filip är i stan? Och då säger jag, det är han inte. Är det för den här livepodden? Eller? Ja, vi kör ju kväll här. Och så vet jag att frågan kommer att komma. Det är inte så att du kan hoppa in istället. Och då var jag tvungen att säga, jag kan inte riktigt vara så standby för honom. Så jag var tvungen att tacka.
Nej, det förstår jag. Det löste sig. Man är helt man var skitbra. Tror jag pratar om grejer som...
Legendariskt av. Pratas fortfarande. Och vad tur det var att Magnus Hedman fick så mycket utrymme på Nemo Idéns 100-podd. Så att inte Filip Hammar kom och stal syre och airtime från.
Ja, men det är väl lite som när bröderna Rognedal var med i Så ska det låta när vi fick sälja in. Och så breakade de. Och detta säger jag för att de faktiskt skrev det till oss. Ja, eller
Rognedal. De heter Rognedal, tror jag. Precis. De här skalliga tvillingarna. Ja, väldigt säregna.
Ja, men det är det. Ja.
Kända också för att de efter det här breaket, vi tackade nej till Så ska låta, kanske gjorde vi det även sent. De blixtinkallades, jag tror att det var mest du som kanske inte kunde för att du inte var Sverige. De kallades in, fick ett jättegenombrott. De var mycket bättre där än vad vi hade varit. Sen blev de under några år bröderna Rognedal med hela svenska folket. Någonting hände med dem. Jag vet att de åkte till Kina för att spela in 6 timmar tv när de skulle åka runt på den kinesiska landsbygden. Och då göra musik med liksom olika kinesiska bönder typ. Och då gjorde
oväntat,
de detta.
Oväntat, liksom en oväntat experimentellt.
Ja, lite. Och det får man ju älska bröderna Rognedal för. Och man
det är
kan
lite
också...
påminner mig om det här programmet när vi var yngre när Robban Broberg åkte till Afrika och behandlade folk som att de var liksom... Du vet, han behandlade folk på ett sätt som de var... Jag vet inte,
hur behandlade han dem?
Ja, men det var djur. Han åkte ju runt och spelade så här, jag menar, lokal musik i Afrika.
Det måste ju varit en konsekvens av att Paul Simon hade släppt skivan Graceland givetvis, som var Sydafrika.
Ja, det var det då. För jag kommer bara ihåg, jag ser det. Här borde man nästan kolla på SVT-arkiv. Det måste vara där det kan ligga. Men redan som barn reagerade jag på att jag såg att liksom Robert Broberg tyckte att de här var djur. Som bodde på den här ute i den här, liksom,
vänta nu, ja, det här har jag aldrig sett. Ja, det ringer en vag klocka att han kan ha gjort det. För det var ju många artister som efter Paul Simons Graceland ville liksom utnyttja de sydafrikanska rytmerna. Det finns ett klipp som vi alltid tittar på när Alla mot alla har konferens. Vi börjar alltid konferensen med att vi tittar på när Triple and Touch framför låten Pata Pata, som väl är från Sydafrika, tror jag. Och Björn Afzelius står...
Ja, det är Sydafrika. Den ska vi avsluta med, den låten. Den är otrolig.
Men i Triple and Touch tappningen då, för de gör den jätte bra, ska man säga. Men det är någonting med det.
Nej,
som
det gör
mitt
det.
I låten det så är det någon det i Triple and Touch, Göran Rudbom tror han heter, som plötsligt ger sig in på någon slags spoken word där han ska då gå in i någon slags sydafrikansk accent. Ja, vi kan faktiskt lyssna på det nu och så lyssnar vi på låten i slutet. Så här lät det. Pata Pata is the name of a song we do down Johannesburg way. Yeah. And everybody just Det där ja. Går aldrig bra. Det där landar aldrig bra när man ska in i den typen.
Ja, men du tycker ju ändå att det är jättebra.
Den låten har ett blue-eyed soul-sväng. Den ska vi lyssna på i podden slut. Men när Göran Rudbom går in i spoken word, då där dör ju någonting. Nej.
Men det behöver inte göras av Triple Entouch, punkt.
Nej, men så att många frestades i slutet av 80-talet av de liksom sydafrikanska rytmerna. Så är det bara. Och Robban Broberg var väl en av dem. Men du menar att han också behandlar lokalbefolkningen som djur. Det får stå för dig, men det verkar rimligt.
Ja, men som jag minns så åkte han ju mer till liksom... Han var ju verkligen ute i byarna på något sätt. Och alla vet ju vem Broberg... Han hade ju ingen moral överhuvudtaget.
Ja, men vänta nu.
Han var väl bra, men han hade väl...
Du kan liksom inte...
Ja, men de här låtarna du har spelat upp, ja, men det var ju helt fruktansvärda låtar. Var det inte det? Han hade ju varit cancer.
Jo, det liksom, vet jag. Det finns en låt när han träffar en tjej i grönsaksdisken och drömmer om att gå fram och ta henne på fittan. Men jag menar, om jag får artikulera i en podcast drömmen om att inte predatoriskt överfalla en pojke och därmed vara en god människa, då måste ju ändå Robban Broberg få ge luft och syre till fantasin han har, som han då liksom klär i orden: jag drömde om att gå fram och ta henne på fittan vid grönsaksdisken. Vi kan tycka att det där var 1972. Herregud.
Aj, för det är väldigt lika, för den låten går väl ändå ut på att han är väldigt nöjd över att han inte gjorde det, så att säga. Han hyllar sig själv.
Nej, tvärtom. Han ångrar sig jättemycket att han inte går fram.
Ja, det är hela skillnaden då. Det är 100%.
Ja, det är ändå skillnad.
Ja,
det som hände vid den här Rångedal ska sägas. Att de är som en fin gest för att inte behandla den kinesiska lokalbefolkningen som djur, så hade de då ett kinesiskt crew som skulle hjälpa dem med översättning, och att de vill ändå skapa arbetstillfällen i Kina.
Att det finns kinesiska crew ens en gång. Det är svårt att se framför sig.
Kinesisk kameraman, kinesisk ljudtekniker, och de filmar i 6 veckor, kommer hem till SVT, redigeringen drar igång, och sen efter redan en dag så ringer de från redigeringen till Bröderna Rångedal, och Bröderna Rångedal tänker: oj, har de klippt det här redan? Hur är det möjligt? Och då så säger de: vad hade ni för ljudtekniker? För det låter så här. Hela materialet var obrukbart. Och jag vet inte om det var där Bröderna Rångedal lite grann försvann ur det svenska medvetandet. Det är orättvist.
Nej, de är jättestora. Som jag säger, Rångedal är jättestora. Ja, men jag tror verkligen de har en... Alltså, du förstår hur mycket de giggar. Alltså, jag tror det går knappt att greppa hur mycket de giggar. Eller hur mycket de kan få gigga.
Okay,
Jo, för att de har en väldig solighet när de kommer in. Det är så att de gör... Ja. Det är exempel på en grupp. De gör ju pata-pata förmodligen. Med 90% säkerhet så ingår den i deras...
Det har också... De har ju en selling point i att de är tvillingar. Det är inte så många acts som har tvillingar. De måste ju kunna hitta humor i det. Och det
kom ihåg att det fanns en grupp när vi växte upp som heter Bros. Som hette Bros.
Vagt.
Ja, men de var ju också men de var tvillingar. Och det var direkt lite grann.
Det här Eurovision-bidraget från Irland. Jedward var väl tvillingar. Marcus och Martinez kanske är tvillingar också.
Ja, Bröderna Olsen var väl tvillingar. Var de det? Nej, det var de inte alls.
Nej, det var de verkligen.
Nej, skit i det då. Men Henke Larsson då. Som jag sa, jag är glad för din skull. Men jag tycker det är helt otroligt. Han var redo att kanske gå ut.
Ja, men han hade fyllt året någon dag innan och han liksom han hade firat det. Så att...
Det är så jävla sjukt ändå. För jag menar, jag ska säga, man kan vara öppen med när man blir liksom skakig.
Kändiskap.
Av liksom, men när man känner sig som ett fan. Jag sa när jag satt, det berättade jag om Sean Penn plötsligt satt bredvid mig. Det var ju liksom, det var det värsta jag varit med om i form av det. Men med honom är det ouppnåeligt. Man hade inte ens liksom aldrig föreslagit en öl med honom. Det går inte. Men han är ändå lite accessible, är ju Henke Larsson. Men i det här fallet till och med så är det han som vi alla har ändå haft så mycket. Vet du vad? Du är ju skyldig honom. Du går hem när han går hem. Punkt.
Ja, lite så är det kanske.
Vad allt han har gett dig i form av glädje. Och jag vet ju att när du väl engagerar dig...
Vet du vad? Han spelar ändå i Celtic i många år. Visst, men han, så ja. Hade han valt en klubb jag hade följt mer intensivt, så hade jag supet ner
med honom. Jag ska bli jätteirriterad av om man lyssnar på. För det här har jag någon gång snuddat med honom. Att folk inte tycker att Celtic var ett bra val. Här gräver du en stor grav där du bara kan kasta i dig själv.
Nej, men det har jag ingen aning om. Det lägger jag mig till. Men jag säger bara att det var en stora del av hans proffsår när jag inte hade koll på honom, förutom att han läste. Nu vann de skotska ligan igen. Kul för honom. Och det menar jag ju skott.
Jo, men det jag säger... Nej, men jag menar ändå alla dessa landslags... Du vet, målen mot Bulgarien i... Var det EM eller var det VM? Han har ju varit otrolig.
Ögonblick.
Ja, jo, jag säger bara att du... Det är egentligen när du skulle gjort vad han ville göra. Det är lite märkligt bara, kan jag tycka. Henrik Jonsson var väl hungrig såklart på att gå ut, kan jag tänka mig ändå. Han känns ju ändå positiv.
Ja, verkligen.
Han har inga vita månader. Jag menar, han är absolut inte... Jag menar inte att han är alkoholiserad. Men han komplicerar ju inte saker och ting på samma sätt som du gör kanske livet, menar jag.
Nej, men jag har ju psykiska problem. Jag måste ju ta hand om det.
Ja, men du har verkligen. Jag tänker också, det är väl någon slags ångest. Är det åldersångest också att du är rädd att du ska dö kanske?
Nej, men vet du vad? Jag ska säga, i morse så jag har sovit dåligt och jag sov dåligt i natt och vaknade väldigt tidigt för att jag visste att jag i morse...
Välkommen till min värld. Det har jag fan gjort i det här liksom 10 år. Ja.
Då skulle jag då i morse för första gången visa någonting ur vår film som vi har hållit på med nu ett tag. För människor som är utomstående filmen. Det vill säga alla svenska biografägare samlar... De har samlats i två dagar. Har de samlats.
Ja, sluta nu. Nu får jag blyångest.
Samlats i två dagar i Mall of Scandinavia i någon fin salong där. Där de då har tittat på hela kommande året. Då, trailers, klipp. Och så här, bildar sig en uppfattning om vilka filmer ska vi välja att tro på. Tillägna många dukar. Möjliggöra en biosuccé för och så vidare. Där satt jag då tidigt i morse.
Ja, ja.
Och... skulle då visa ett klipp ur vår film. Vi har ju ingen trailer än. En fördel med att ligga bra till i processer är ju att då kanske man har...
Det är långt kvar ska man säga till den här filmen går inte upp förrän i vår.
Nej, jag vet i mars. Men
om nu går upp överhuvudtaget. Om någon vill visa
ja,
det.
Ja, men en fördel med att ligga bra till i processer är att då har man ju, är det större chans att man har bra grejer att visa. Och alla andra som visade grejer under den här dagen, jag satt ju där liksom över en timme, det var ju tajta ljudbearbetade, bildgradade trailers som såg ut som, du vet, och det var dånade i salongen. Det var liksom Oppenheimer-stämning.
Visar de den här nya Edvard af Sillén-filmen, den här sista racet?
Jag tror att SF som distribuerade den hade sin dag igår, så de visade säkert den då. Så det, däremot såg jag trailern till Hammarskjöld. Det var så jävla dyr och jobbad Persbrandt juldagfilm.
Det ska vara väldigt bra, sa
ja, men det gladde mig. Den känns härlig tycker jag. Jag blir glad av att se den också. Kul om Micke får spela liksom en stor roll. Det var kul att jag kände igen vissa maner i hans skådespeleri från när han spelade Hasse P i vår film Tårtgeneral. Sånt droar mig.
Du refererar
också
alltså till din vän Micke Persbrandt.
Ja, men det är klart man kan känna igen liksom... Ja, men Jack Nicholson har sitt varggrin i många filmer. Nej, men fan.
Jo, men det var överraskande att du kallade honom Micke bara. Det var överraskande att du sa Micke Persbrandt.
Mikael Persbrandt, okej. Men det som var ändå hjärtskärande då och det som gav mig sån jävla ångest, det var
ju sluta då, nu då.
Att,
vadå?
Att den här kvinnan på Nordisk Film som vi jobbar med sa, nu är det alldeles strax, vi ska bara visa en trailer till först. Och jag menar, återigen, vi har liksom inte ens en färdig klipp.
Du drar på det här, tyckte de om det eller inte? Jag får ju ångest.
Det som visas precis före vår film, det är alltså då en jättejobbad trailer för nya Hunger Games-filmen. Du kan inte föreställa dig någonting som är krispigare och dyrare. Nej. Och lägger ribban högre för premium bioupplevelse.
Men vadå, trailern för Hunger Games är ju större än TV4s budget för ett helt år.
Det är det jag menar. Så ribban läggs liksom på Duplantis, det är liksom en halv meter högre än Duplantis världsrekord. Och sen ska jag komma in med ett klipp från vår dokumentärfilm.
Ja.
Det var det jag mådde, och du vet.
Nej, men vad jag är, men du får ju, nu har du gett mig all den här.
Det är också
succé,
någonting när man pratar.
Svara då.
När man pratar i mikrofon inför människor och är nervös. Det hörs så mycket mer när man pratar i mikrofon.
Men varför berättar du inte hur det har gått? Det känns som att du skulle bara tortera mig nu. Vad tyckte folk om det här?
Vet du vad? Jag ska ändå säga fan att det flög alltså. Det var, jag blev ändå...
Ja, du gjorde det! Jag trodde aldrig skulle jag säga det.
Det brukar jag fan inte säga. Och det finns ingenting i den här processen som är liksom enkelt. Och vi ska sluta liksom hålla på och tisa om det här. Vi ska berätta ordentligt om det här snart. Jag förstår att många lyssnare kan tycka att det är så här, fan, berätta vad det här är för jävla film. Vi ska göra det snart om någon nu ens bryr sig. Men
det beror ju på att vi kanske inte vet vad det är riktigt ännu.
Men processen kan man ibland prata om även om man liksom inte liksom håller på och jamsar med vad den handlar om och så vidare.
Ja, ja, ja.
Men det var ändå någonting att sitta där och känna så här, fan. Jag brukar alltid måla fan på väggen och jag brukar alltid ha liksom ett superskräckscenario framme, avgrundstankar. Men jag satt ändå och kände under de liksom 5 minuter vi visade då av en scen från den här jävla filmen. Att, är det här, nu kanske folk sitter och lyssnar på det som var på plats och kände, gud vad han lurar sig själv. Men det var jag kände liksom en lycka över, fan det här har...
Det gör mig ändå glad, för jag menar, du säger ju aldrig sånt här, så att... Det betyder absolut inte att filmen kommer få mottas med liksom.
Nej, men jag sitter inte, jag berättar inte detta för lyssnarna för att säga gud vad bra jag mår över det där.
Nej.
Utan snarare bara piss jag har mått för att jag skulle behöva göra det där och för att Hunger Games trailern kostade 200 miljoner kronor och las precis före det.
Jag måste ändå fråga, det är ändå svårt ibland att säga, inte minst när det handlar om film och sånt där, testvisningar hit och dit, att det flyger. Vad baserar du det på, att folk skrattade då, eller?
Ja, ibland när man sitter i en salong med människor. Man kan sitta framför en monitor i hemma. Man kan, du vet, få länkar.
Du brukar inte vara så här abstrakt. Jag blir nästan orolig.
Man kan lura sig själv. Men man känner när man... Ja, jag vet detta. Men man sitter bland människor. Det är därför det är kul att gå på bio. Och, alltså, vi älskar att gå på bio bara två. Men att man får den här kollektiva upplevelsen. Det här var ju liksom så här... jadade cyniska biografägare. De har ju sett allt. Ja. Det är inte alls säkert att de var så imponerade. Men du vet, ibland...
Jo, man fick det ju tro det här då.
Ja, men för jag upplevde det som... Det var en härlig applåd efteråt.
Fan,
det var
inte efter,
det var inte en applåd efter Hunger Games-trailern. Det var isande tystnad efter Hunger Games-trailern. Men det var liksom,
ja, men folk hatar ju, de hatar ju att den trailern är så dyr. Det, ja, det är bland annat det. Ja, så visst, jag förstår. Men vadå, var det applåder efteråt?
Det var applåder, men det visst, jag var ju på plats och de kanske ville trösta mig, jag vet inte. Men, och jag, återigen.
Ja.
Nej, jag vet,
visste de att du var på plats?
Ja, men jag hade ju pratat innan och stått och darrat med mikrofonen, det var det jag sa.
Ja, men det är klart, du är tillräckligt. Det betyder ju något ändå. Det är en av anledningarna till att man applåderar. Det måste du ändå själv se.
Men jag, just nu behöver jag lite ljus i livet. Kan jag inte få tro bara att det där flög.
Fick du ryggdunk ner när du lämnar lokalen?
Nej, men de skulle väl kolla på någon annan dyr trailer efter att jag var färdig. De skulle sitta hela dagen.
Var det folk som nyfiket ville prata om dig med det och säga, gud, det där ser spännande ut.
Eller? Nej, det var
jag, behöver ju också det här bevisligen.
Nej,
det bevisligen jag också. Ja. Ah, ja, men det är härligt att du tyckte att du ville det. Henke Larsson pratade om tidigare. Apropå Malcolm Dixelius då, som du sa att han kom till Breaking News, den här korrespondenten. Vad var det? Det var som timmar då efter en bypass.
Ja, men typ 45 minuter efter att han hade bytt pacemaker.
Ja, just det. Men jag antar, det kan ju vara så, vi ska inte ta ner den här storyn, men pacemaker, man kanske byter det.
Trodde du att det var en bypass?
Nej, det var det. Nej, det var det.
Det hade ju varit helt.
Nej, men det är det.
Men jag menar, du kan också vara, man vet så lite om vad egentligen en pacemaker är. Man tror ju att det är att man byter en hjärttransplantation. Det kanske är att man byter batteri.
Ja, det är det jag tror att det är. Jag tror att det kanske inte var inte dugga imponerande kanske. Till och med. Men skitsamma, det låter imponerande.
Nej, men han är ju också lite till åren kommen, så det är jätte. Det hade jag flexat med mycket. Man blir nästan sugen på att ha pacemaker bara för att man ska kunna liksom så här impa på folk genom att säga, jag bytte för 10 minuter.
Ja, men när man pratar om så här stamina då, överlag, att det är liksom, det är någonting med folk som klarar av att göra grejer. Och jag tror att Sverige blev sommaren 94, ska vi inte prata om igen, men det var någonting folk reagerade på. Jag tror det var i semifinalen mot Brasilien, tror jag, som Stefan Schwarz, den mittfältaren som var en krigare verkligen i allra högsta grad. Mm. Och drar av hälsenan, är det vad som sker, får man reda på sen.
Ja, precis. Reda på, något ja. Sånt, ja. Mm.
Och när han vill in på planen igen, när detta har skett, så att säga. Och när vi blev varsade efteråt, men Stefan Schwarz hade ju, att det var något nytt för Sverige, tror jag. Det var något nytt, att det där, vad i helvete, vad menar han?
Ja, men lite grann, apropå det här med att det fanns inte juice i Sverige på, alltså äppeljuice, ja, men absolut inte apelsinjuice förrän liksom, inte vet jag, 1961 kanske. Men vissa saker har det här landet inte, och att spela med liksom bruten eller liksom avklippt hälsena, brusten hälsena, det har inte den svenska mentaliteten heller. Man kan tänka sig att en finne skulle kunna göra det, någon Johan Mieto typ liksom.
Jag tror att jag pratade för länge sedan i den här podden om när även det var just skedde för Kobe Bryant, och han gick in efteråt och sköt straffar med bruten hälsena, så att säga, eller brutet avdragen hälsena. Ja. Ja, men det är någonting med att svenska har inte, det var något, det var Palmemordet, Sverige förlorade sin oskuld, men vi förlorade också någon slags oskuld när Stefan Schwarz försökte komma in på planen med avsliten.
Ja, men vet du, liksom, landslagsläkaren förtvivlat försökte säga att det är inte bra att spela mot Brasilien.
Men då ska jag bara säga att när jag då berättade för den Henke Larsson under inspelningarna nu, och som jag säger, det är någonting med honom. Han är ju rak, han tackar inte nej sent, så att säga, till saker och ting, och han är väldigt rak, det här vill jag inte göra. Men när jag då berättade, det fanns ju en, jag tror han heter Sergej Lomanov, som var en bandyspelare, som var proffs, kanske ett av de första proffsen från Ryssland som kom till Sverige, tror jag. Alltså han måste ha kommit så tidigt 90-tal eller något sånt där. Ja,
ja, men jag minns ju, jag tittade ju på bandy mycket eftersom jag bodde i Otterbäcke och spelade bandy själv när jag var liksom så här 12-13. Och då Lomanov var ju en sån där person som, när han fick bollen, ja, då, nu blir det väl mål då. Hur ska man kunna ta bollen från honom? Han åker ju bara förbi alla och sen är det mål och sen börjar vi om. Det var liksom så här, Lomanov kan inte få bollen för då blir det mål. Och så vann Sovjet nästan alltid. Plötsligt vann då Sverige något VM i Sibirien. Och då tänkte jag, då måste jag kapat Lomanov, annars kan vi
inte. Nej, men de var ju sådär otroligt överlägsna. Men när han då spelade i Sverige, så var ju då riktigt att han hade skadat sig under en match. mot så här, Sandviken, skadade han sig. Och sen sa vi måste göra en läkarundersökning. Så blev det liksom inte av, för att han kände sig, ja men han kände sig väl okej.
Bättre, ja.
För i slutet av säsongen visade sig att han hade dragit av främre korsbandet. Okay. Och spelat en hel säsong med avdraget. Ja, men jag läste det och det var så här, det var, ja men på samma anda som man säger, du vet så här, att de är bättre krigare än amerikaner eller vad fan som helst. Men det var, och då drog jag den här historien för Henke Larsson. Och jag som sagt har haft svårt att få honom att intressera sig för mina historier.
Ja, vet du vad? Vet du vad? Jag tycker, alltså, jag tycker om det, hur mänsklig du blir. Jag pratade förra veckan om hur liksom, nästan till omänsklig du var i din hantering av Dr. Bombay som ville nå fram till dig. Och då ser man en sida av det Filip Hammarska myntet.
Han ville inte riktigt. Det var verkligen överdrivet hur mycket han ville nå fram till mig.
En annan sida av det Filip Hammarska myntet där du blir mer likable och det är hjärtskärande att studera dig i närbild.
Men det här med att, vad fan, du framställer ändå Johnny Jakobsson, a.k.a. Dr. Bombay, som att han ville nå fram. Han har inte velat nå fram till en enda människa någonsin.
Han ville förtvivlat nå fram till dig, och det var som, eller vet, det var som skölden utanför dödsstjärnan i Star Wars. Det gick inte att penetrera. Du hade fällt ner dödsstjärnskölden.
Önskar att det var filmat, ja. Han var spattig och orytmisk, ja, men, som jag sa.
Ja, men du hade dödsstjärnskölden. Allt han sa studsade tillbaka rätt i ansiktet på honom. Rekylen nådde inte fram. Det var fruktansvärt. Men det är också hjärtskärande på ett annat sätt då, och mänskliggörande av dig, när jag ser hur du försöker liksom, liksom behålla, först fånga Henke Larssons uppmärksamhet och sen behålla den. Det är liksom, jag kommer ihåg, jag har berättat förut, första gången jag träffade Jonas Gardell på någon lunch, och jag kände, jag har 8 sekunder i stöten på att säga någonting häpnadsväckande, för annars kommer jag att tappa honom. Och det var något av det mest utmattade. Jag kanske hade honom i 3 gånger 8, 24 sekunder kanske. Sen hade jag inget mer och han tappade intresset, och det var väl rimligt, för jag hade inte så mycket att säga.
Men det handlar ju mycket om att han vill ha, det är att han är så sugen på att fånga folks intresse själv också.
Så kan det säkert vara. Ja, och det gäller ju inte Henke, för när han tappar intresset för dig, så är det ju inte för att han vill ha historier att berätta. Han är ju bara tyst då. Det är det som gör det så intressant. När du då kastar vedträn på honom, konversatoriska vedträn, i hoppet om att nu ska det bita, nu ska Henke säga, vad menar du, berätta mer. Ja, och det, jag antar att Lommanov var ett sånt försök.
Ja, men och då sa han, fick inte ens säga så här, men
var det här mellan bandningar?
Ja, eller? Han sa, fattar du eller? Ja, vadå fattar du? Fattar du att han gjorde det, sa han. Han sa, förstå.
Nej, du ska allt oftare imitera. Nu ska du imitera.
Fattar du? Fattar du vad du säger? Ja. Fattar du? Fattar du? Han har också när det lite att man känner sig lite lätt, kan känna sig lite dum inför Henke för att han har så bra självförtroende.
Ja.
Men du fattar. Ja. Han bara, du fattar vad det handlar om, alltså. Främre korsband. Du förstår. Ja, men att han,
det blir alltid även du blir gästlen när du ska imitera honom, men det är kul.
Ja, det. Men han vill säga, men han förstår, det var en idrottare som nästan tyckte du ska inte stå och berätta den här historien, för du vet inte ens vad det är, men beundran. Ja, han kände för Sergej Lomanov där. Det var gripande att han har haft så jävla ont.
Tror du att det var första gången Henke Larsson introducerades för Sergej Lomanov överhuvudtaget, så att du gav honom både Sergej Lomanovs livsöde och korsbenet?
Ja, men det tror jag. Ja, men rysk bandyspelare, han fattar. Men det var någonting med att han har ju själv dragit av det där och tror jag vet hur ont, eller tror jag, han vet såklart hur ont det gör. Han tänker, Filip, du är liksom en knubbig programledare, du har ingen aning om vad en idrottsskada är. Så det var därför, ja,
så även om han inte betvivlade Sergej Lomanov-historien med avdraget korsbandet, så tyckte han liksom så här, det tycker jag är intressant. För jag har aldrig varit den personen. Om jag får mig en häpnadsväckande historia till livs, då lapar jag i mig den. Men att då bedöma historien utifrån vem som har mandat att berätta den.
Ja, men också att om man, alltså, du står här och berättar.
Så här, han skulle kunna säga så här, det här är en bra historia. Jag är någonstans glad över att få reda på vem Sergej Lomanov är. Men det är berättat av dig. Och du vet inte riktigt vad det här innebär. Därför dör det för mig. Det filtret har ju inte du och jag.
Nej, men det var ju verkligen för mig också. Nej, men det var intressant just för.
Det känns helt nytt.
Fattar du? Det var någonting med det som var så här. Ja, men du vet, så här. Han, ja, men exakt. Han tycker inte att jag bör berätta den här historien för att jag inte kan relatera till vad det är.
Jag tycker det är, förstår du nu hur nytt det är att få bra historier men avfärda dem för att budbäraren, istället för don't kill the messenger, så är det så här, don't listen to the messenger, för the messenger har inte mandat att berätta det här, för den här messengern har inte slitit av sitt eget korsband.
Ja, men det är jävligt intressant, men jag kan också förstå det. För han säger, du står här och berättar det här som att det är en imponerande historia, att det är imponerande. Men jag vet ju inte hur imponerande det är. För det är det han, det är det han menar. Han liksom, det var ju som att det svartnade för hans ögon när han fick det.
Ja, men det är en abstraktion för dig. Du har liksom ett, ja, men jag vet inte ens hur ont det gör när hälsenan går av. Man har fått vittnesmål om det, låter som ett pistolskott. Det är omöjligt att röra sig efteråt. Men man vet ju inte det. Så ja, Henke har ju helt rätt här. Varje gång man har svamlat om Stefan Schwarz så är det ju bara hörsägen. Man vet ingenting om hur det känns när... Så att säga, man pratar ju ofta om så här, okej, Jerry Seinfeld får dra skämt om judar för han är jude själv. Det finns den typen av liksom, Chris Rock får skämt om svarta för Chris Rock är svart själv och så vidare. Och, men då, man kan ju sträcka den liknelsen vidare så här, man har inte rätt att berätta om Stefan Schwarz hälsena om man inte har dragit den själv. Det är en ny sorts censur.
Ja, men jag lärde mig läxa. Även du när jag berättade för dig. Jag tror inte, vet du vad? Kommer det lite svårt att berätta den här historien igen till någon.
Ja.
Jag har liksom tappat allt självförtroende kring det för att jag inte, jag har, ja men så här.
Säger Lomman.
Ja, men han var, det var ju för att jag såg ju att det var första gången jag sa någonting till honom, men det här var ju något han liksom, men jag är inte säker på att sen han berättade den vidare, utan han direkt tänkte väl bara, han verkligen att, och jag tänkte att skulle han se Sergej Lomanov så hade han liksom ändå gett honom en kram och sagt jag beundrar dig mer än någon annan människa på jorden. Så att hade han sett, hade han,
nej, Johan, nej, nej. Så utåtriktad
han.
är han inte.
Men han beundrar ju så att säga.
På idrottsgalan så sitter liksom Sergej Lomanov 9 bord bort. Ska han då liksom, Henke Larsson ska kryssa genom lokalen för att gå fram och försöka hoppas att Sergej Lomanov kan engelska.
Kanske nej. Då faktiskt.
Nej.
Men han beundrar ju ändå Sergej Lomanov mer än han beundrar Malala så att säga. För att dra ett gammalt exempel av hon som fick fredspriset.
Ja,
så.
Möjligen faktiskt. Ja.
Jo, han hade inte gått fram till Malala heller, tror jag. Nej. Och sagt, I admire.
Hon kan komma till honom. Han har ett bra bord på idrottsskalan. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Mm. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer så man vet att man får bra kvalitet på plaggen, och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Apropå beundran, Rafael Edholm då, ska bara trycka in den här lilla, det är ingen stor story alls, men han hade ju någonting, han hade fått då en hjärtinfarkt.
Malcolm Dixelius.
Därför vi pratade om Malcolm Dixelius. Ja, men han är ju väldigt snygg, Rafael Edholm, och har också varit modell i massa år på 80-talet. Han tillhörde det där Pontus Gårdinger-gänget.
Ja, som var mycket i New York. Och, ja, verkligen.
Ja, och som jag antar, det var mycket kvinnor, det var sång. Och det var en liksom en, ja, en kultur då det, den manliga modellen var lite het på något sätt. På ett annat
verkligen,
sätt.
Jag vet inte,
det kändes bara som, ja. Ja. Men du har ju också träffat honom någon gång, minns jag, när han pitchade något för dig, som jag minns det.
Han pitchade någon slags porrserie som jag tror vi orkade inte gå vidare, vi trodde väl inte på det. Och sen sålde han in det på via...
Nej, och så blev det väl av.
Var det Rafael Edholm, eller var det den andra som man blandar ihop
Rafael Edholm? Nej, det var Rafael Edholm. Det var Rafael Edholm.
Vem är det man blandar ihop med Rafael Edholm? Man blandar ihop honom med... Kom igen. Vem blandar man ihop Rafael Edholm med? Vad heter han?
För då, vad är det? En skådis?
Ja... Ruben Salmander, för i helvete, blandar man ihop med Rafael.
Ah, ja,
men detta
absolut,
var nog Rafael Edholm jag som sålde in en porrserie till Viaplay.
Jo, men Ruben Salmander är ju liksom är ju stadsteatern eller om det är Dramaten. Det är något annat med Ruben Salmander.
Jo, men det är de har en liknande amerikanska käkben på något sätt och utstrålning.
Ja, och mörka och snygga och vackra ögon och så vidare. Ja. Men jag minns att han pitchade den här historien till dig och du sa att det kommer aldrig ske. Som Nej. Du sa, det kommer ju aldrig ske. Nej, men du lärde ju en läxa där.
Verkligen.
Och jag tror att du ganska snabbt
underskattar honom.
Ja, men du ganska snabbt insåg det och sa att fan. Ja, men du vet, han är verkligen sån som är Rafael Edholm som har svårt att få folk att lyssna. Det är ju så att alltså, det har han ju verkligen. Men då minns jag för ett tag sedan så skickar då en amerikan till mig. Daniel Kellison heter han. Det är vad du känner honom.
Daniel Kellison är väl mannen som när du skulle pitcha Alla mot alla i USA så tog du hjälp av honom och hans stora bidrag var att ni skulle ha med tequila till pitcharna och bjuda de här tv-cheferna på och du har väl i efterhand...
Jo, men vet du, jag är med, ja, men nu har vi fått det, var ju, han har ju blivit känd, det var ju någon artikel någonstans där han blev, att det var han som tog in backstage-drickandet igen, för det hade väl funnits på såhär Carsons tiden, när han gjorde en serie som en man-show med, Joe Rogan, vad heter det?
Och Adam Carolla,
med Jimmy Kimmel och Mark. Då var det blev känt i hela stan att de söp så mycket i så green room. Och att det var så här, ja, men det går ju rätt linje ifrån då att vi gör en sån. Jag menar att han det är verkligen han är liksom känd för det för att han, och det kan man ju tycka vad man vill om. Men han är en good timing man, men han skickade en reel som han sa en vän till honom på Comedy Central har fått en reel från en svensk komiker. Okay. Och jag fryser ju till is, givetvis, direkt. Vad är det här nu som ska säljas in? Vad är det för svensk? Ska Johan Glans få en egen show på ESPN? Ja. Ja, men du kan förstå den känslan av skräck. Ja. Att, är det det jag nu ska se? Att det är liksom, nu är det Johan Glans. Nu
ska Johan Glans vara på billboards över hela LA när jag ska lämna barnen? Om jag lämnar barnen på skolan ska jag då behöva liksom se Johan Glans på stora billboards över hela
stan? Ja, exakt. Ja. Sen börjar jag titta på det här. Då ser jag direkt att det är Rafael Ledholm. Mm-hmm. Som då har gjort en ny pilot. Mm-hmm. Och det här handlar ju då om att ett gäng snygga killar som alla har varit modeller startar ett boyband på äldre dagar när de då pushing 60. Men så när jag får den här och så säger de, och det är då alltså han och två andra jättesnygga gamla modellkillar, de bodde i New York och det jämförs med, jag tror att liksom grejen är vadå? Kom då att det var några liksom, inte tre tenorerna, men det var de sjungande munkarna. Alltså novelty grejer. Ja.
Men att då, så,
och den,
sånt,
ja. Den här handlar väl då om att så här, det här, titta, de blir världens största band. Det han har då är ju tecken på att finns kanske en anledning till att inte alltid folk lyssnar jämt på honom. Är ju att det är något annat att vara munken och modell så att säga. Folk blir inte jätte, för det är inte så älskvärt att ha varit modell. Och sen
Nej, du har helt rätt i det. Ja, men Bröna Rångedal är skalliga tvillingar. Kuriöst och liksom lite så här, vad härligt. Hade Rångedal varit gamla modeller hade de inte ens fått åka till Kina. Det vet
jag. De hade inte ens fått visum.
Nej, verkligen inte.
Ni är för snygga. Ja. Nej, men det var så här. Och de är fortfarande i superform. Och de är i bara överkropp i den här lilla piloten. Ja, men man, så här, man tänker, här har du tänkt fel. Det är så här, det är någon annan som måste, det är liksom David Richard måste spela, jag menar inte att han är ful, men du förstår vad jag menar, att han måste spela en kille som har varit modell som nu startar ett boyband, eller vem fan som helst, men jag vill verkligen poängtera med, det är inte det, men du förstår vad jag menar, det är något annat, något måste ha hänt.
Ja, jag fattar vad jag menar.
Men när jag ser den där, det var inte så att han frågade, är det här något du tycker att jag ska gå vidare på? Han ville bara visa den, att den här har min kompis fått. Och det här var liksom ingenting i om det var bra. Men han tittade på den. Och sen läser jag nu då en intervju med om Marcus Schenkenberg. Marcus Schenkenberg har ju blivit farsa.
Han har blivit pappa, ja.
Ja, han är väl 60 tror jag.
Han undrar hur närvarande han är. Jag såg en bild på honom när han visade.
Nej, det är så viktigt att vara närvarande. Du är besatt av närvaro.
Ja, men man ser i, jag tillåter mig att se i Marcus Schenkenbergs blick en antydan om att här blir det mycket frånvaro. I den lilla okulära besiktningen jag gjorde på bilden, fördomsfullt och jävligt.
Ja. Jo, men hon bor i Norrköping tror jag, hans tjej. Och han bor i Stockholm.
Det är oändligt. Avståndet är oöverstigligt. Det är 16 mil till Norrköping.
Nej, men det försvårar ju närvaron ändå. Vad i helvete? Det är väl klart att det är ändå.
Vet du vad? Han lutar sig mot de 16 milen som om det vore liksom kinesiska muren.
Ja, han är ju
det är liksom en... Det är viktigt. Ja,
men han tycker det är jättekul.
Jag vet ju ingenting.
Han tycker att det är jättekul vad farsan sa i den här intervjun då. Och det glädjer mig.
På 16 mils avstånd.
Ja, men jag har ju träffat honom några gånger genom åren. Det minns att det var ju stort då när vi fick reda på att han räknar allt i öl, så att säga. Att när Marcus Schenkenberg är, om han så här, ja, vad kostar den här liksom, mobiltelefonen då? Den nya iPhone. Ja, fan i helvete, den kostar liksom 250 stark. Och så där, pratar han då.
Ja, verkligen. Ja, men det är en helt eget McDonald's-index liksom. Big Mac-index, ja.
Av någon anledning, många intervjuer man inte läser. Men man läser intervjun med Marcus Schenkenberg. Och han, jag menar, och han tillhörde ju då, på den tiden, han var ju verkligen, han var väl den, han kallades han The Body, eller var det var kanske Elle McPherson, men det var någonting, han var ju känd för att han gjorde vad så här, tusen crunches per dag eller någonting, eller hur? Det var ju något helt otroligt.
Sit up, ja precis, ja verkligen, ja.
Så läser den här intervjun, vad har du gjort i sommar, vad gör du nu? Jag har varit i Miami ganska mycket och spelat in en ny film med Rafael Edholm, en rolig komedi där vi spelar att vi gamla fotomodeller.
Okej, så han är med i den, jag förstår.
Ja, men då tänker jag på den här porrfilmsinspelningen blev av, den här filmen blir av, den spelas nu in i Miami. Det är någonting med Rafael Edholm. Man ska lyssna på Rafael Edholm. Sens moralen i dagens podd är...
Det är säkrare att Rafael Edholms film blir av än att vår jävla film blir av. Jag lägger mig platt. Ja, han är mer av en doer än vad vi är. Så att det är väl bara att liksom...
Ja, men jag menar, det är fel när vi säger att han är... Man, jag visst att folk laddar sina vapen och går bort till vapenskåpet. Ja, det gör de. Det laddas. Men det var någonting, för jag minns ju att du sa om den här porrfilmsgrejen som du tackade nej
till. Ja, jag vet detta.
Han gör det igen. Ja, han gör, vi vet, det är just nu i en liksom brinnande lågkonjunktur när alla säger, det är inte lönt ens att sälja in något. Ingenting blir av.
Vi har liksom sålt vidare allt. Alla slutar köpa allt. Men den enda som säljer in...
Han ligger under så dyr inspelning. Jag säger inte när jag vet vad det är för film, men bara faktumet att de spelar in i Miami.
Ja.
Det är dyrt.
Ja, det är otroligt. Ja. Han är liksom lågkonjunkturens riddare på något sätt. Helvete.
Ja, men så här, om ni träffar Rafael Edholm, eller om han framförallt, om han har en idé som han drar för dig.
Vad det än är.
Hoppa alltid på Rafael Edholm-tåget, för det har jag lärt mig nu. Ja. Så är det för oss. Nästa gång han pitchar något för oss.
Nej, det är inte säkert.
Då måste vi.
Nej. Nej, det är ändå inte säkert. Man har ett vapenskåp.
Så sitter man här om två år igen och säger man, kom du ihåg Rafael Edholms pitch om det där? Och nu är... men jag blir glad av det. Jag blir glad att Rafael Edholm
får sälja in sånt stund. Där. Maila oss gärna till podcast@podff.com. Jag tycker att vi kan avsluta med en låt från Paul Simons Graceland-skiva då, eftersom vi pratade om Sydafrika tidigare. You Can Call Me. Är det lite väntat?
Nej, vi skulle vilja avsluta med
Triple Touch Patta-Patta. Självklart! För i helvete! Patta-Patta, Triple Touch. Jag tror att det är från ett snott i Helsingborg 1990, det här framfört. Och Björn Afzelius känner att det svänger så jävla mycket. Triple Touch är egentligen hans förband. Men han går ut på scenen för han vill vara liksom en del av det här otroliga Göteborgssvänget när det möter Sydafrika. Ja, det är säreget, men det har ändå någonting. Vi är glada över det. Vi är glada över att ha den här stunden med er. Vi hörs igen om en vecka.
Hej!
John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.